Välkommen till en fantasystund, avsnitt 25. Och i dagens avsnitt så ska jag fortsätta läsa boken som heter Säling av E.L. Neander. Jag ska läsa kapitel 2 och 3. Jag har läst kapitel 1 tidigare och det var avsnitt 15, så det var en månad sedan. Och det här avsnittet har legat och marinerat här några veckor, så tänkte nu var det dags att vi fortsätter med Säling-boken. Så du inte lyssnar på avsnitt 15, så gör det först. Det kan vara bra. Då kör vi igång. Kapitel 2. Vincent. Klappa monstren medhårs. Ermand. Järns helveten. Telefonen hade skrämt Vincent. Han talade många språk, men svordomar kom mest naturligt på hans eget folks, älvornas, tungomål. Han drog ett djupt andetag och lade ner Saint-Dupont Murder on the Orient Express-pennan från Mont Blanc i sin låda in till den medföljande dolken och lyfte luren. Han längtade bort från kontoret och ut till Windheim. Den kojby nordväst om staden som han och de andra från Feria hade uppfört 3 decennier tidigare när det valt att forma ett nytt hov i den här dimensionen. Vincent Benedict. Han visste att det inte var någon i hans närmsta krets. Det skulle aldrig använda den irriterande tingesten. God morgon, Eva Brick från RÖB här. Det var roten för övernaturlighet i samband med brott. En del av den ordinarie mänskliga polisenheten specialiserad på fall som på något sätt involverade särlingsvärlden. Vincent var älvornas representant i Västernös. Vad vid hovens alla gycklare ville denna torsdagsmorgon. Känner du till bokrummet? Bokhandeln, ja. Vad gäller saken? Eira Lindberg, ägarinnan, ringde in för en stund sedan. Kriminalkommissarien förklarade vad bokhandlaren berättat. Lindberg nämnde en Alicia Karlsson, medlem av Tidlöshetens tempel. Och därför är vi på RÖB inkallade. Rättsmedicin i Göteborg är redan informerade och på väg. Vincent drog en hand över ansiktet. Templet drevs av Västernös andra fraktioner, älvor. Det transformerade människor till någon slags halvlingar, varken människor eller älvor, fullt ut. Och verkar inte ta särskilt väl hand om dem efteråt. Vincent hade stött på både Alicia Karlsson och Eira Lindberg under otrevliga former i våras och därefter erbjudit Alicia, som är under det gångna året låter sig transformeras, en chans att komma bort från templet genom att jobba på Oberon Hotel. Hotellet var en del av Älvkust AB, företaget som han och de andra drev. Hon hade tackat ja, men nu var Alicia Karlsson död. Det bodde en jämförelsevis stor grupp särlingar i Västernäs. Eira Lindberg var det enda varlodjuret så vitt han ägde kännedom om. Men det visste inte Eva Brick. För Vincent var säker på att om hon skulle ha nämnt det, om så var fallet. Varlodjur. Lynx Garau. Tankarna gick till de 3 varlodjuren han begravt för ett kvarts sekel sedan, som han inte haft några problem med att lägga till historien. Bricks torra röst lät som hon hade andats in ett moln av mjöl och ryckte honom bryskt ur funderingarna. Som du kanske vet ligger bokaffären i hörnet Köpmangatan och Parkgatan. Som representant för Västernäs övernaturliga befolkning bör du komma med dit. Kanske kan du bidra med kunskap vi inte besitter. Vincent i en ögonbrin började rycka. Han rättade till den perfekta högen papper på skrivbordet för att sedan ta upp den lilla dolken ur sin låda och föra den mellan fingrarna. Jag förstår. Bra. Tar du dig hit på egen hand eller ska vi skicka en bil? Jag möter upp där. Snart hade ett helt månvarv gått sedan blotet. Då älvarna tankade energi för att klara av att leva i en värld full av järn. Och han längtade intensivt till nästa ceremoni. Väntan gjorde honom stingslig. Med samtalet sjönk hans humör till en ny bottennivå. Ögonbrynet fortsatte att rycka. Förändrande ideal och industrialiseringens tämjande av naturen hade tillfälligt pressat ut älvorna från den här världen. Vincent hade saknat den medan han levt på heltid i feria, hemdimensionen. Människornas sätt att styra och ställa hade han däremot inte saknat. Inte för att hans egen sort var bättre, men det som irriterade var Bricks sätt att ta för givet att om hon sa sitt så skulle han skynda sig att lyda med tungan hängande ut ur munnen. Som om stolen i RAB var ett privilegium och inte ett sätt för människorna att få in en fot bland det varelse de kunde utreda. En chans att få ökad förståelse samtidigt som det förföll klappa monstren medhårs. Bra, upprepade kriminalaren och lade på utan att spilla tid på några avskedsfraser. Vincent dängde med luren på skrivbordet och hallade händerna platt mot trädskivan. Han drog ett djupt andetag och så ett till. Lade återigen dolken i kartongen när allt han ville var att hugga fast den i träskivan. Rättade till pappershögen en sista gång och reste sig. Medan han gick bort mot kroken där hans kavaj hängde sökte han i fickorna på de skräddarsydda ljusgrå byxor han bar likt en rustning i den här världen. I hans skulle man skaka på huvudet. Där fann han ett vitt hårband som han band upp det främre lagret flätor med. Människor brukade känna sig obekväma när de såg hans spetsiga öron. Kapitel 3. Småspik till frukost. Till min stora förvåning kände jag av obalansen som statisk elektricitet. Redan den lilla skaran var på väg ut ur sina bilar. En hade texten RAB, där det annars stod polis. Jag hade förstått att någon från RAB eller RÖV som det oftast kallades skulle komma. Däremot hade jag inte väntat mig älvfolkets ledande figur, Vincent Benedict. Halsen drog ihop sig och det plötsliga värmepåslaget fick huden att klia. Alla tog på sig vita plastoveraller och plasthandskar. De som var uniformerade under skyddsdräkterna började skärma av området runt bokrummet med blå och vitrandig tejp, medan älvan och två kvinnor närmade sig trappan. Glasrutan skallrade som den blev stött när Benedict knackade på, fastän han såg att jag var på väg. Jag gjorde en frustrerad gest med armarna. Älvor behövde verkligen bli av med pinnen som satt i deras välformade arslen. Jag röst till. Minnet av hur han använt någon slags älv mumbo jumbo för att avbryta ett slagsmål som Rasmus, Kitty, Alicia och jag tvingats in i ett halvår tidigare kom tillbaka. Kraften som han och hans isprinsessa till älvkompis hade utstrålat då hade skrämt vettet ur mig. Tankarna på Alicia, levande, var som en kalldusch. Jag kommer. I samma ögonblick som jag mötte blicken i älvans uttryckslösa ansikte letade sig en spindel upp längs ryggraden. De symmetriska dragen, håret som glänste lik morgonens dagg, de toppiga öronen som markerade vad han var, som om inte resten vore nog. Så var det ju älvarnas grej, det fagra folket som dansade runt lik naturväsen. Fast hur intressant var det egentligen när alla tog andan ur den? Jag kom att tänka på boken The Secret History of Donna Tartt. Någonting i stil med And if beauty is terror, then what is desire? To live forever. Whatever we call beautiful, we quiver before it. Inte för att jag gav ett jot för vad det där världsfrånvända elitistiska skitungarna ansett om någonting, fast i den här stunden tyckte jag ändå att karaktären som sagt det hade haft en viss poäng. Älvorna hade tajmat sin återkomst till den här astrala dimensionen perfekt. Den dyrkan av ungdomlighet och skönhet som var vår tids största religion tjänade den väl, och nu var det tillbaka i all sin strålande härlighet. Urk. Diskret torkade jag händerna på baksidan av byxorna. Låset gled som tur var upp utan problem. Adrenalinet hade återgått till en mer normal nivå. Elvan klev förbi mig och viskade som i förbifarten. Tack för senast. Handsvett. Värmen steg i ansiktet. Jag knyckte på nacken och ignorerade honom. Så gott som det nu gick. Han gled fram som om han vore ett fartyg. Dörren en smal passage och syret det omkringliggande vatten som drogs med. Elvan följdes upp av en kvinna som fäktade med sin pudergrå page i vinden. Att leda RUB var nog inte hög status. Hon såg ut som att ha ätit småspik till frukost. Fast med tanke på hur det där plirande ögonen stirrade på Elvans ryggtavla betrodde det kanske på att han stigit in före henne. För i beundran var det inte, vilket var en frisk fläkt. Strax bakom henne kom en yngre kvinna med ett jäktat uttryck. Som om hon försökte ta sig igenom en att göra-lista på vilka nya uppgifter ständigt lades till. Skönt att det kom så snabbt. Jag har... Den gråhåriga polisen sträckte ut handen till hälsning och jag tappade tråden. Handslaget var bestämt. Inte ett sådant där det känns som att handen smälter som vax och försvinner. Eva Brick, kriminalkommissarie på RB. Hon placerade ett par vinrande läsglasögon som hängt runt halsen längst ut på nästippen och kikade ner i ett block. Om min namnteckning stämmer, är du Eira Lindberg? Jag nickade i bifall. Hur är det? Vi måste tyvärr ställa några frågor, även om jag förstår att det här måste vara obehagligt. Du kan få tala med någon senare om du är i behov. Något i hennes stela hållning, otåligheten och vilken hon uttalade orden sa mig att hon gav fullständigt fan i hur jag mådde och bara ville komma vidare. Hade hon vetat att jag var särling skulle hon inte ha frågat om jag ville träffa en psykolog. Det var en förmån förbehållen människor. Åtminstone påstod Rasmus det, och han var väl beläst i paranormala rättigheter, eller bristen därpå. Han hade ojat sig av rättssystemets särbehandling. Framförallt av hamnskiftare. Det som kunde skifta från människoform till någon typ av djurform. Den typ av särling jag var. Haha. Jag klarar mig. Vad annat kunde jag säga? Min känsliga näsa fylldes av doften av äppelblomster och frisk luft. Precis som förra gången jag träffat Elvan. Det stod ut från det andra blandning av svett, cigarettrök och tvål. Det grämde mig. Han log utan värme. Nickade av t-shirten jag bar med trycket jag lever hållbart. Har haft på mig den hela veckan. Vad? Sa jag. Benedikt lät den flintgrå blicken svepa över väggarna som var fyllda med böcker från golv till tak. Över golvlamporna och brickborden, läsörnen. Kriminalarna sköt upp glasögonen som genast gled ner på nästippen igen. Så varför har någon hängt en kasse med avhugget huvud här? Ingen jävla aning. Eva Brick såg ut som att bitit i en omogen citron. Vi kanske kan använda vårdat språk. Mina käkmuskler spändes i ett stramt leende. Jag ryckte på axlarna till svar. För att sedan skaka hand med Bricks yngre kollega som presenterar sig som Katarina Pettersson. Var har du placerat det? Frågade Vincent Benedikt. Jag svalde. Handen for upp mot halslinningen. Rörelsen skedde automatiskt. Jag hejdade den innan jag visat svaghet och dragit fram amuletten som alltid fungerade lugnande. Elvan lyfte ena ögonbrynet. Inget Ella-kors? Hur? Naturligtvis hade Vincent Benedikt noterat att jag tagit fram det smycket efter bråket i våras. Det är en amulett. Visst. Kassarna är bak på kontoret, lade jag till. Vi måste invänta rättsmedicin och teknikerna från Göteborg. Det börjar vara här tämligen snart. Brick noterade klockslag, plats och mina kontaktuppgifter i sitt block. Under tiden tog hennes yngre kollega mina fingeravtryck för att kunna särskilja den från andra i bokrummet. Något jag ogillade, men samtidigt insåg var oundvikligt. Så du kände till offret? Vi avbröts av att en lång, mörk kvinna som såg självsäker och koncentrerad ut och en rullett blek man med väskor i händerna steg in i lokalen. Båda bar vita skyddskläder. Två tekniker i likadan utstyrsel fast blå och med lila, halvt genomskinliga plasthandskar hade varit igång med att undersöka dörrhandtaget och såg trött på varandra när de tvingades avbryta sitt arbete. Molly Croon, rättsläkare. Petrus Palm, assisterande rättstekniker. De tog på sig munskydd och vi följdes åt likt ett gäng dagisbarn på promenad bak till kontoret. Jag stod kvar in till dörren, pekade mot diskon på andra sidan rummet. Där. Brick som hunnit ta några steg in i rummet vände sig om och gav mig en blick som om jag saknade intelligens. Kan du tänka dig att tända? Oops. Stressen skapade sprickor i min mänskliga fasad. Taklampans obarmhärtiga ljus fick mig att blinka till. För min del hade jag gärna kunnat behålla ögonen stängda. Även om jag av gammal vana bemödade mig med att ge ett så oberört intryck som möjligt vred sig i mitt inre av den vidriga stanken. Tungan växte i munnen. Ja, det var kapitel 2 och 3 i bokens handling av E.L. Neander. Och några personliga tankar här. Jag måste säga att jag uppskattar verkligen hur författaren har skrivit. Alla meningar känns genomtänkta och det är lite svårt att förklara. Men ibland så kan det vara så att man börjar läsa en mening och sen så blir intonationen fel för att man har liksom uppfattat meningen fel så. Man får ingen bra flow när man läser. Det har jag inte dykt på en enda gång i den här boken hittills. Så det är... Ja. Jag vet inte om det är med flit. Men för mig är det i alla fall väldigt bra skrivet. Oklart i dagsläget om vi kommer läsa kapitel till. Jag hoppas det. Men om inte så får jag passa på att tacka författaren för att jag har fått möjligheten att läsa hennes bok. Om vill du att jag ska läsa upp någonting som du har skrivit så ta kontakt med mig på Instagram @enfantasystund. Men nu säger jag tack för den här stunden.